Du lyssnar på Perspektiv med mig, Per Granqvist.
100 reportrar gör mig så mycket klokare än en influencer någonsin kan göra. Jag tycker man gör helt olika jobb.
Mediemarknaden har fragmentiserats, sägs det. När man pratar om att mediemarknaden fragmentiserats så får i alla fall jag en bild i huvudet av att något stort slagit sönder och att det nu finns en massa små bitar på det ställe där det förr fanns en stor morgontidning, en dominerande tv-kanal eller en radiostation som alla, citat, lyssnade på. Men den här bilden stämmer ju inte. Dagens medielandskap är ju inte fragmenterat av något som var, utan det är ju helt nya grejer som aldrig funnits tidigare men som nu existerar för att de är duktiga på att berätta saker på ett bra sätt eller på ett bekvämt sätt och ibland både och. Dessutom var medievaran aldrig så där homogena och synkroniserade för som vi får att låta som nu, även om utbudet förstås var mindre. Men man valde inte bara mellan Aftonbladet och Expressen utan i lika hög utsträckning mellan att köpa en tidning eller att inte köpa en tidning. Och kanske valde man då istället på att lyssna på vad andra snackade om och vad de hade läst eller hört någonting. Jag menar precis som vi idag kan välja mellan en kvällstidning eller sociala medier. Eller att starta en konversation i en WhatsApp-grupp med folk vi känner. Hur som helst, i takt med att de här medievanorna förändras så har ju nyhetsvanorna också gjort det. Och nu när alla både kan producera och publicera innehåll om saker som hänt, alltså det vi kallar nyheter, men som både kan handla om en bilolycka, en lansering av en yoghurt eller ett förslag om en förändrad sjukersättning och sånt. Alltså allt det där. Men värdet av var och en av de här nyheterna har ju avtagit. Det är helt enkelt bara en fråga om tillgång och efterfrågan. Finns det en massa nyheter så upplevs varje enskild nyhet som mindre värd än när det var ont om information om saker som hänt. Om det nu någonsin var det. I många år nu har man sagt att medierna måste ändra sig och övergå till att förklara varför något hänt istället för bara berätta vad som hänt. Alltså att fokusera på analys eller kommentar istället. Men likväl bygger många mediers affärsidé fortfarande på att de ska producera just nyheter. Berätta om vad som har hänt. Oavsett om det är som artiklar i Kvällsposten eller innehåll i P47-härad eller som ett Instagram-inlägg. Och varför det är sådär, det är något jag funderat ganska mycket på den senaste månaden. Och därför vill jag prata med Heidi Avellan om detta. Hon är politisk chefredaktör på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. De är ju Skånes största tidningar och att hon kan vara på båda ställen är för att de har en gemensam ägare, Bonnier, och en gemensam ledarredaktion. Där finns en handfull skribenter och kolumnister som producerar innehåll för de här opinionssidorna. Och Heidi bossar alltså över de här människorna. Här är det på sin plats att nämna att jag har varit en av de där människorna. De som skrivit på de där opinionssidorna och att jag då alltså hade Heidi som chef. Hon var trevlig, tydlig och tuff chef som mer än en gång nekade till att publicera mina texter för att hon inte tyckte de tillförde något i debatten. Och det där med att tillföra något var något vi berörde flera gånger under vårt samtal som ni ska höra. Då tyckte jag det var jobbigt att få texter refuserade av henne, men det tvingade också mig att bli bättre och idag är jag faktiskt ganska tacksam för att hon gjorde det. Under 90-talet jobbade Heidi som korrespondent för finska Huvudstadsbladet och danska Politiken. Innan hon blev en del av Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, eller HD som vi säger som vuxit upp med tidningen. Och även om du kanske inte läst något av henne har du i alla fall hört henne i Sveriges Radio eftersom hon brukar gästa olika aktualitetsprogram där titt som tätt. Jag ska säga bums att den som hoppas på några glasklara svar om medias framtid eller lösningar här kommer att bli besviken på vårt samtal. För vi befinner oss mitt i en period när media försöker hitta sin nya roll. Där den ena tidningen släpper allt innehåll fritt på nätet medan den andra låser in allt bakom en betalvägg. Ingen har hittat det perfekta receptet. Och dessutom är det olika recept som passar olika tidningar. Ja, vi pratar ju mycket om tidningar här som du ska höra. Men vi borde kanske egentligen prata om media i allmänhet eller redaktioner. Men morgontidningen har en särställning och efter ett tag känner jag mig så här fånigt som på public service. Vi ständigt ska försöka skjuta in att vi pratar inte bara om tidningar utan det finns också andra medier. Så till slut så klippte jag faktiskt bort alla mina invändningar och bestämde oss för att lita på att ni som lyssnar faktiskt fattar sånt själva. Och innan vi börjar så en sista påminnelse. Om du gillar den här podden, ja då ska du börja prenumerera på den. Så enkelt är det. Tryck bra på knappen i din poddspelare. Svårare är det faktiskt inte att se till att du inte missar något avsnitt i framtiden. Med det sagt, här är samtalet med Heidi Avellan. Jag vill börja i det här hörnet. Vilken roll har egentligen en redaktion idag? Alla kan publicera sig, alla publicerar sig, men det finns för mycket nyheter. Så vad ska en redaktion ägna sig åt?
En redaktion, tänker jag, ska både vara den platsen där man kommer på idéer, förstår att det finns saker att utforska, saker man behöver gräva upp eller saker som behöver kombineras. Man liksom, det här råmaterialet, idéerna, och hantera råmaterialet och försöka bilda, göra någon slags struktur i det. Och den redaktionen, det kan vara en person. Det finns människor som är väldigt duktiga på att vara enmansredaktioner, det vill säga redaktörer. Men i bästa fall så är man några stycken och man ska gärna spela ihop. Det är bra om man inte är helt lika, men att man förstår varandra och kan vara ganska ärlig med varandra. Putta idéer och människor som ska göra jobbet i rätt riktning och från början lite fatta vilket jobb man ger sig ut på så att man inte tappa bort sig på vägen.
Du beskriver också det där då med att man från början ska veta ungefär vilken form det här ska ta. Att paketera och så måste såklart faktakolla. Men jag upplever allt ofta att liksom de här sista komponenterna lite saknas i dagens mediehus. Att det inte är så mycket paketering längre, utan här är nyheten. Jag saknar lite kontextualitet.
Jag tittade på den här amerikanska filmen som heter The Post, heter den, vad som handlar om Washington Post. Och funderade mycket över lyxen när man producerar en nyhet och redaktörerna efter det ger sig på den och börjar liksom, man börjar flytta runt, man börjar editera på riktigt fast det är en färdigt skriven text. Och dessutom gör faktakollar. Det här är en lyx som är väldigt få förundrad. Men det är ju paketeringen när den är som finast på något vis. Det räcker inte att du har en story, utan den måste presenteras på ett väldigt speciellt sätt. Men jag tänker, man kan göra det här från början i bemärkelsen. Är det här en berättelse som vi kan berätta lite längre? Är det här ett reportage? Eller är det här någonting som faktiskt gör sig allra bäst som en liten notis? En 1,30 lång nyhet. Man behöver ha lite känsla för materialet innan man sätter igång. Fast samtidigt så det fina idag är att du slipper låsa det. Jag minns när jag första gången såg, den hette tror jag Nokia 95 ungefär, en grej som kunde ta upp ljud, göra små filmer, ta bilder och dessutom hade ett tangentbord man kunde skriva sina storyn. Det var Reuters i London som testade det här och det var någonstans där i början 2000. Och då tänkte jag, det här är, jag har jobbat med alla sorters media. Jag har gjort tv och jag har gjort radio och tycker bäst om att skriva, för du behöver egentligen bara en bit papper och en penna när du är ute. Men med den här grejen så kan du göra, när du står där så ser du, okej, jag kom hit för att skriva en story, men det är ju egentligen bilderna jag behöver. Och då kunde man ju liksom bara välja, man har sin lilla grej i fickan, plocka fram den och så kan du göra vad som helst. Så då är du inte bunden av tekniken, men du, redaktörskapet är ju detsamma. Du vet vilken berättelse du vill ha berättat, sen kan du välja medlen.
Vi har ju också det här med att mediet är en del av berättelsen. Och det är nästan som att när jag tittar runt hur jag konsumerar media så kan jag ibland känna att det finns nästan som en, jag vet inte om jag ska kalla för arrogans bättre eller någonting annat, men liksom kom till vår plattform för det där vi finns. Och jag känner, men det här är ett socialt media, vi ska komma överens. Och så står du där och hojtar sig, kom bort här, ska berätta någonting. Varför berättar vi inte mer där? Jag kan ju fatta att det har med affärsmodeller att göra, men
du talar med människor som sitter i ledningen för det här huset. Vi måste faktiskt få in pengarna för att kunna göra det vi gör överhuvudtaget. Men ja, jag fattar vad du menar ändå.
Men det, jag tänker att det är någonting i att vi tror att folk vet vad journalistik är och därför ska de självklart komma till oss. Varför ska jag gå till en tidning när jag kan följa en influencer? För mig tar det exakt samma utrymme i mitt Instaflöde eller i någon annan modern kanal. Mm. Att det är någonting här som att bildningen, den klassiska bildningen skedde via morgontidningen, den skedde via radion, den skedde i biblioteket. Och sen har vi bytt kanaler, men bildningen är fortfarande kvar i de andra kanalerna.
Mm. Så där är jag ju inte helt överens med dig. Jag tänker ändå att den klassiska morgontidningens, i vårt fall mer än 100 reportrar, gör mig så mycket klokare än en influencer någonsin kan göra. Jag tycker man gör helt olika jobb. Nu menar jag verkligen inte att låta liksom så här en influencer, utan en influencer gör sitt jobb och det är någonting nytt. Det har inte funnits tidigare.
Jag tänker nog snarare att man är i den plattformen och konkurrerar med det utrymmet.
Där man konkurrerar om tid framförallt.
Men att man som röst måste säga, det här är en story vi har. Vi kanske har den längre här borta. Vi kanske har, här är det vad du behöver veta. Lite som i The New York Times, The Daily. Här är vad du behöver veta idag. De är ju generösa och bjuder på det där och kräver inte att det ska komma till plattformen. Någonstans att börja med att visa, titta, det här är typ av arbete vi gör. Sen kan du få en fördjupning och den får du pynta för.
Så tycker jag. Om man hade tiden, möjligheten, resurserna, så skulle man göra det mera. Men skillnaden, alltså det vi måste klara av i mediehusen idag för att få vår affärsmodell att fungera, det är ju att berätta vad det unika är. Vad är det du betalar för egentligen? Och sen behöver jag ju nå dig där du finns. Jag kan inte sitta och vänta att du kommer till oss. Det har du ju helt rätt i, utan jag måste finnas på någon plats där du finns och berätta om det jag håller på med. Sen kanske du, precis som du säger om The Daily, har lust att komma och veta mera hos mig. Tricket är ju bara att berätta precis lagom mycket. Jag kan ju inte bara ge ifrån mig saker, även om man ville det, även om man tycker det här är viktigt för alla att veta i vårt samhälle, därför att det här borde alla veta, så finns det ändå gränser för liksom, vi måste få in pengarna någonstans, annars kommer vi inte att kunna göra mer journalistik. Då är det viktigt att finnas på många platser.
Det kanske är liksom en utmaning här. Å ena sidan har vi folkbildaren som vill att allting ska vara ute. Och andra sidan
typiskt jag.
Å andra sidan försäljningsdirektören som vill att ingenting ska vara där. Och det är kanske den vi håller på att se nu. Där vi försöker prova oss fram där. Många lägger mycket bakom betalväggar men glömmer berätta vad som finns där. Förutom att man ska... Vi har en intervju med X. Logga in på.
Och där kan man ju säga att det är ju de med de starkare varumärkena som klarar sig bättre bakom betalväggar, där det finns ganska många där ute. Man har redan en rätt stor publik som vet vad man kan förvänta sig. Sen är det ju verkligen upp till oss att nå ut till den nya publiken och också nå den här publiken och påminna om att det du får här, det är faktiskt någonting annat än det du kan hitta. Inte gratis på nätet, för vi måste komma ihåg att ingenting är gratis. Man betalar alltid med någonting, även om man själv kanske inte fattar vad det är man betalar med. Oftast betalar man ju med bara att man kommer att läsa reklam på vägen. Man kommer att se reklam.
Om du inte betalar så är du varande, den där gamla klassiska.
Ja, men det,
vad är er pitch idag? HD, Sydsvenskan, vad är det ni, vad kan man läsa i tidningen där som man inte kan läsa någon annanstans? Och vad är det ni väljer bort?
Vi väljer bort väldigt, väldigt mycket. Så är det ju. Det man kan läsa hos oss idag, jag vill säga att vi är världsbäst på Malmö, på Lund, på Helsingborg, på våra orter. På våra orter där som vi ju har en ihärdig, ständig lokal bevakning på. Det är det som vi har valt att satsa alla våra resurser på. Vi har inte korrespondenter ute i världen längre alls. Vi har inte ens korrespondenter i Stockholm. Man kan ju säga, vi har ju haft lokalredaktioner liksom på andra håll. Det har vi inte, därför att det går att hantera på andra sätt och det finns de som är så mycket bättre på de sakerna. Däremot så är det svårt att vara bättre än vi. Vi har liksom många, många lokalreportrar. Och det är vår USP, det är det vi kan sälja. Och det är också, när man gör dagstidning så har man ju hela tiden det här dubbla. Du sa nyss folkbildaren, jag tänker liksom samhällsaktören, man är en del av demokratin. Vi tycker att det är viktigt på riktigt. Det är inte bara det att det här är det vi kan ta betalt för att det är unikt, utan vi tror också att det spelar roll på den ort, i den miljö där vi verkar, att vi finns där, att vi gör vårt jobb bra och att publiken tar del av det. Den där publiken inte vill ha det, så det är inte bara det att vi inte får pengar, utan då är vi oroliga för att människor där ute inte längre är intresserade av utvecklingen.
När man tittar i tidningen så, å ena sidan så, folk som bor i trakten ska kunna ta del av tidningen och bilda sin uppfattning om världen. Men det finns ju massor med saker som de är intresserade av som ni inte skriver av. Ni har ju till exempel inte någon stor bevakning av familjen Wahlgren Ingrosso. Är det så att det är snobberi? Är det att man hittar någon annanstans? Hur ser strategin ut där? Vad är det man väljer bort? För det kan ju finnas massor med ämnen som man då allmänheten uppenbarligen är väldigt intresserad av, men som då inte man ska hitta och se.
Nu frågade ju mig en sån där jättesvår fråga, eftersom jag har väldigt svårt att säga familjen Wahlgren Ingrosso vad man går miste om man inte bevakar just dem. Och nu menar jag inte att låta snobbig, utan det är bara långt utanför mina intresseområden. Vi brukar bevaka saker som Mello till exempel, väldigt, väldigt tätt, tajt på. De av oss som tycker att det inte är vare sig viktigt eller intressant kan ju muttra lite, men vi vet att våra läsare vill ha det.
Men precis den gränsdragningen, när vet man det ena, när vet man det andra? Finns det något?
Nej, man vet inte det. Man får lite bestämma. Men man kan också se saker som, om vi inte tar populärkultur utan tar motion, så här, hälsa, motion, idrott, må bra. Vi försökte oss på en sån satsning. Det var väldigt bra, alltså det var fint gjort. Jag tycker att det var en begåvad reporter som hade hand om det. Det var roliga inslag och sånt. Vi insåg att när vi började mäta på den, det blev inte jättemycket läst. Och varför är det så i en tid när jag tror att man säger att varannan eller det var tredje svensk joggar eller springer som det heter numera? Jo, men därför att det finns en hel djungel av tidskrifter, specialtidningar, böcker som handlar om precis det, eller jag antar att man tittar på YouTube liksom om löpning. Det är inte intressant att hitta i sin dagstidning. Här förväntade man sig inte det, och vi blev aldrig bäst på det. Vi måste försöka göra saker där vi blir bäst. Jag tror att det finns...
Familjen Wahlgren Ingrosso kanske bevakar sig själv bäst.
De kanske bevakar sig själv bäst, och det finns... Det finns ju journalister som är superduktiga på att liksom göra material som inte... Det finns inte så mycket biff där i mitten på det, men det blir ändå läsvärda historier. Jag är helt fascinerad av de här som är hovreportrar. Jag är inte jätteintresserad av kungahuset, men de lyckas ju liksom av ett barnvagnsköp eller av en vink eller en hatt göra en hel story. Och jag vet att människor tar det här till sig, de vill läsa det. Det är inte vår grej, och vi är inte speciellt bra på det än som vi försökte.
När jag tittat på det som hände under valet och valbevakningen som var där, så tyckte jag ofta att den påminner om sportbevakning. Vem tar vem? Hur ser laguppställningen ut? Det är nästan att man bevakar för nära. Hur ser man till att hålla avstånd? Vad är egentligen rätt avstånd för att bevaka, för att kunna ge den där kontexten? Att inte ramla i nyheter. Det är när det blir för mycket det där. Frågan är vilken typ av redaktörskap blir då?
Det där är väldigt, väldigt svårt. Jag tycker valbevakning är svårt. Främst för att det här valet verkligen handlade om precis bara det. Vem tar vem? Och det är svårt att säga hönan och ägget i det hela. Det var ju inte så att politikerna riktigt försökte lyfta fram andra frågor heller. Och då kan man säga, okej, men då är det mediernas uppgift att kräva svar på annat som är viktigt. Det kan man göra, och det bör man göra. Men det blev inte så himla bra storyn av det i alla fall varje gång, för att det fanns inte så många intressanta saker att berätta, inte ens en svaren var. Men jag tänker att min uppgift där är att försöka placera in saker i helheten. Påminna om att när vi går till val, så handlar det om att de som är politiker, som vill bli beslutsfattare, de ber om ditt mandat för att göra någonting. Vad är detta någonting? Vilka är deras berättelse? Vilka Sverige vill de ha? Eller vilket Malmö, vilket Helsingborg är de ute efter? Och försöka påminna om hela tiden att det är det handlar om. Lyckas det här? Nej, det gör det inte. Det lyckas inte alls varje gång, och det lyckas inte mer än kanske i bästa fall halvvägs. Men jag tänker att det är ändå viktigt att ha den tanken för sig själv i sitt jobb. För annars så irrar man bort sig i plotternyheter.
Vi går över till analyserandet, kommenterandet. Opinionssidorna, som ju är ledarsidorna och debattsidorna, de ska möjliggöra för en läsare att få en överblick av de viktigaste frågorna i samhället. Hur ser det arbetet ut? Hur skiljer det sig från till exempel en vanlig redaktion?
Det skiljer sig på det sättet att vi har en politisk plattform. I vårt fall så är den oberoende liberal. Vi vet, vi utgår alltid från vår tradition, vilket betyder att har vi någon tagit ställning för att hus ska vara ljusgröna, så kan vi inte plötsligt tycka hus ska vara röda utan att hjälpa läsaren på vägen och säga, förr tyckte vi de skulle vara ljusgröna av de här skälen. Nu har det här hänt som gör att nu har vi valt att de ska vara röda. Och jag väljer med flit ett exempel som inte har med någonting riktigt att göra, för att visa att en ledarsida är, det är liksom inte ett privat tyckande för oss som sitter här. Ibland får vi kritik för att vår huvudledare inte är signerad. Men det är ett väldigt medvetet val för att påminna om att det inte är en persons åsikter som kommer fram här, utan det är faktiskt liksom en tradition. Den här tidningen har tyckt i den här traditionen. I vårt fall så har tidningen sedan 1967 varit just oberoende liberal, emellanåt definierats som socialliberal. Sen har den en högre bakgrund och sånt. Och det här är olika på olika tidningar. Poängen med det hela är ju att det ska bli flera röster i en samhällsdebatt. Det är inte bara partierna som debatterar, utan samhället är ju så mycket större än det. Debattartiklarna hos oss och andra skribenter, de kommer med fler perspektiv, men vi som skriver ledare, vi företräder den traditionen.
Så när vi nu ser att den traditionen ju är lite på väg bort, att det är fler signerade ledare, fler bildbylines, är det då ett tecken på att människor sätter sig själva över institutionen, så att säga? Och finns det något problem med det?
Människor kan inte sätta sig själva över institutioner, eller mitt jobb är i alla fall att försöka förhindra det. Inte ens om du sätter ditt namn under en text och har en bildbyline kan du tycka utanför det som är våra ramar, som är våra tyckarramar. Däremot så måste jag ju medge att det här blir allt svårare. Om du ser det i tidningen så är det ganska tydligt. Det här står på ledarsidan och det står vignettledare, det är inte jätte. Det är liksom svårt att räkna ut att det är en ledare. Men det är ju inte där vi läser idag, utan de här svävar fritt omkring. Det är bara en text, man möter den kommer kanske för att det är en speciell skribent som har skrivit den. Då är det ju svårare att riktigt uppfatta att det här är en opinionstext från oss, den ligger i den här traditionen. Det blir allt knepigare.
Du har jobbat för politiken i Köpenhamn, Hufvudstadsbladet i Helsingfors. Hur skiljer sig den svenska rapporteringen åt? Är det argare, är det snällare, är det sakligare?
Politiken är yvigare, rappare, ibland mer rabiat. Framförallt så är politiken ju en av dessa ganska intressanta stora liberala tidningar som väljer att vara mera styrd också på nyhetsplats. Alltså hela tidningen redigeras i den här kulturradikala andan. Jag tycker att det är en fantastisk tidning på många sätt, men det är rätt osvenskt, så brukar vi inte göra i Sverige. Men dansk debatt är också väldigt annorlunda än svensk debatt. Man använder mycket större ord, man gillar att inte tycka lika. Medan svensk debatt på något vis präglas av någon slags samförståndsanda, konformitet. Också när man tycker olika så brukar det låta som att man är rätt överens. Det tycker jag avspeglas i tidningarna. Hufvudstadsbladet är ju i princip så borde den ju också vara kulturradikal, eller skulle säkert uppfatta sig vara det också, men det är en mycket mer städad variant och har ganska eget fokus, eftersom den ju har ändå sina rötter i det svenskfinland som inte är så mycket ett geografiskt område som ett mentalt tillstånd, brukar jag säga. Alltså det handlar om både det liberala samhället och den här finlandssvenska minoriteten, och att försöka göra en tidning utifrån de två punkterna.
Skulle du vilja se mer av de två perspektiven i svensk debatt?
Nej, men att ha ett... Jag tänker att vissa tidningar... Nu har vi precis slagit fast att HD och Sydsvenskan har valt att vara framförallt alltså lokal och ganska mycket liksom nyhetsförmedlare och den lokala debatten. Men jag har tittat hur Dagens Nyheter har utvecklats de senaste åren. Den blir ju mera så här att man märker att tidningen är redigerad i en viss anda. Vilka nyheter lyfter man upp? Var lägger man sitt fokus? Där har det ju varit rätt mycket ett fokus på det här som är det stora bekymret idag, att den liberala demokratiska världsordningen står i gungning. De har en intensiv USA-bevakning sen Trump till exempel, och lyfter upp de här frågorna. Jag tänker att det är viktigt och riktigt att göra det. Sen gäller det ju ändå att balansera rätt, så att nyhetsartiklarna i sig inte ska misstänkas vara vinklade liksom på det sättet för att föra fram en åsikt. Utan det är mera i ämnesvalet var man lägger sitt fokus.
Vinklade är väl alla artiklar, tänker jag. Utan du tänker mer att de är hypervinklade.
Nej, men att de inte ska vara vinklade utifrån åsikt. Alltså alla artiklar är vinklade därför att vi måste välja ett perspektiv. Det går inte att berätta en historia om man inte liksom väljer vilken historia ska jag berätta, hur ska den se ut. Men det är en annan sak att säga att man vinklar en historia så att det ligger en åsikt under den, vilket gör att man inte berättar allt man vet, till exempel därför att det här passar inte riktigt in i min tes. Det tycker jag att är oprofessionell journalistik. Som publicist behöver man hela tiden försöka hålla sig liksom till sanningen och ge hela bilden, men i val av historier och i val av vad det är man kommer att fokusera på i berättelsen så väljer man ju alltid en vinkel.
Någonting jag funderat mycket på är hur de traditionella mediehusen hanterar och förhåller sig till de nya medier och nya ensamjournalister. Det finns många olika tryck för att man vill beskriva sig samhället där ute och hur man gör det. Jag är inte mycket intresserad av affärsmodellen utan mer liksom förhållande till dem. Innan var det så självklart att en morgontidning eller public service-bolag, att de var den självklara auktoriteten. De berättade hur det var. Och det monopolet har försvunnit. Undrar hur du tänker att det har påverkat utvecklingen eller är man övertygad om det fortfarande? Eller?
Fast jag kan ju fortfarande tänka att vårt uppdrag är precis detsamma som det var innan. Finns det fler som uppfattar sig ha det uppdraget idag? Finns det fler som tänker att de ska folkbilda brett, att de ska granska makten, att de ska driva opinion, vara en del av samhällsdiskussionen? Ja, det finns jättemånga fler idag än tidigare. Men det ändrar egentligen inte så mycket vår roll. Vår USP, det vi är, fortsätter att vara detsamma. Vi ska ändå vara medvetna om att så hemskt många breda traditionella morgontidningar hade ju inte tillkommit. Det är ju snarare tvärtom. Det är ju de som har gått under. Public service har inte heller vuxit så mycket. Tvärtom så kan man ju liksom se att det börjar ju finnas sparkrav i den sektorn i land efter land. Men uppdraget är ju fortfarande detsamma. Sen får ju andra förhålla sig. Är det här de tänker syssla med? Förmodligen inte, därför att det här är en ganska dyr verksamhet om vi ska vara ärliga. Utan det är ju snarare så att det uppkommer nischmedier och åsiktsmedier runt oss. Och det är bara fint. Jag gillar mångfalden.
Finns det en arrogans, skulle du säga, tack vare den här historien att man varit nyhetsledande, opinionsledande? Finns det i så fall fog för den fortfarande?
Det är ju naturligtvis den absolut sista som kan peka på den arrogansen, för skulle jag se den så skulle jag väl förhoppningsvis göra någonting åt den. Jag tänker
men
att...
Kanske inte, kanske skulle bara säga ja, men vi kan vara arroganta för vi har fler journalister, vi har mer rätt än någon.
Jag kan säga att vi har fler journalister och att jag tycker att vi klarar av, alltså vårt professionella uppdrag, att vi klarar av det väldigt mycket bättre än de som inte har våra resurser. Sen får jag ju också påminna om att jag har ju varit med de här svintuffa 10 senaste åren där resurser inte har varit självklara på något som helst sätt, där vi har skurit bort verksamheter, där vi har gjort oss av med människor och hela tiden tvingats vara med i det här. Vi måste prioritera, vilka är vi? Jag är ganska stolt över att vi faktiskt fixade det och väldigt, väldigt lättad och tacksam över att det går ganska bra idag. Arrogant är inte riktigt första ordet jag tänker på när jag funderar över hur vår vardag ser ut. Vi är rätt ödmjuka.
Ett nytt fenomen i landskapen är de här swish-journalisterna, alltså enskilda journalister, opinionsbildare. Varför denna lockelse till dessa nya kanaler, tror du?
Därför att jag tror att väldigt många av oss, precis som jag, har drömt om att bli journalister. Och det finns ju en stor frihet i att göra det själv. Att inte behöva stå längst bort i vikariekön, där jag en gång började bli inkallad på de mest hopplösa tiderna och jobba. Inte just julafton, men någonting liknande. Det vill säga att inte behöva gå den här långa, rätt slitiga vägen för att komma till en plats där du kan göra det du egentligen drömde om från början. Vilket kanske var att skriva om Zambia. Att skriva jättemånga artiklar om Zambia. Och det är klart att det är fantastiskt om du som älskar Zambia skriver jättemånga artiklar om Zambia för de, inte vet jag, 3500 svenskar som tycker att Zambia är liksom det mest fantastiska att läsa om eller lyssna till eller någonting sånt. Det som ju den här swish-journalistiken möjliggör är att du kan vara smal på riktigt och göra djupa grejer på riktigt, därför att du är ganska mycket billigare än att ha ett helt mediehus med administration och what have you, hyror och allt rullande. Jag tänker att just den här sortens swish-journalistik är väldigt bra komplement. Jag tycker om den själv också, alltså som nyhetskonsument så tycker jag att det är fantastiskt att kunna välja på sånt.
Det finns också någonting här som handlar om att det är mer äkta, mer live, att det finns någonting i den lockelsen.
Om det är autenticitet som man är ute efter, visst, det, så kan det ju vara, eftersom om vi då fortfarande tar det det fiktiva exemplet att du vill gräva ner dig i Zambia och titta på Zambia ur ett svenskt perspektiv, då är det kanske inte så många andra som gör det. Då får man ju alldeles speciella storyn. Det som vi gör i dagspress, det är ju ofta ganska allmänt. Det är ganska allmänt hållet. Alla måste kunna ta det till sig. Man fördjupar inte jättemycket. Och det är klart att det är roligt att följa någon in i sån sorts diskussion. Men det sker ju på andra håll också. Det kan vara, jag lyssnar jättegärna på, jag lyssnar mycket på P1, men till exempel söndagsintervjun i P1 där Martin Wiklin sitter och pratar med någon. Det kunde vara en egen podd, en fristående podd. Jag skulle lyssna på den då också. Nu kan han göra det liksom för Sveriges Radio. Min poäng här är bara det att det är inte så himla intressant alltid varifrån pengarna kom. Det viktiga är ju vad som kommer ur det, och det går att göra de här autentiska, väldigt, den skickliga journalistiken på båda sätt. Det jag sitter och tänker liksom med andra hjärnhalvan just nu är att det finns en podd som heter Värvet, som ju också sysslar med det här att djupborra i människor, att göra ett porträtt som faktiskt berättar någonting om dig. Det går att göra på båda ställena. Jag lyssnar på vardera. Språkgranskare och faktagranskare vore fantastiska att ha. Det är personer som, det kunde se olika ut. En del har ju varit typ redigerare som bara har varit väldigt duktiga på de här sakerna. Jag är avundsjuk, jag är nu inte avundsjuk på redaktioner där en färdigt skriven artikel eller inslag inte går ut, inte möter sin publik innan faktagranskarna har kollat upp allting. Som journalist så jobbar man hårt på att försöka få fakta rätt. Och sen blir det fel ändå. Det finns få saker som är värre, snöpligare, mer irriterande än det där lilla felet som kom med därför att man inte ens fattade att kolla upp det.
Jag känner samma sak när jag skriver, att jag älskar att ha en faktagranskare, en redaktör som går in och liksom säger hur var det här, eller den här boken heter ett annat originaltitel på franska och sådär. Men är det egentligen ett problem? Är vi svenska journalister generellt sett så pass duktiga på att få saker ting rätt? Att det kanske är bara, återigen, ett inifrån perspektiv. Åh, det har varit skönt på någon annan.
Jag tänker att det är en förtroendefråga dock. Om du skriver om mig och kallar mig Heidi Avelander, så kommer jag inte att tro på resten av din text lika fullt som om du fick mitt namn rätt. Och jag har ju sett texter där jag är liksom på vissa saker som jag vet, som jag råkar känna till, ser att okej, de var inte rätt. Då blir ju resten av texten också rätt trivial för mig. För att,
sker det ofta, skulle du säga?
Nej, jag tycker att svenska journalister i regel är ganska duktiga. Men det sker ju för att ibland så har man lite bråttom. Vi publicerar ju hela tiden numera. Det finns inte de här pauserna när man hinner riktigt sätta sig ner och granska. Jag vet inte riktigt hur faktagranskningen skulle se ut. Det skulle bli mycket korrigeringar i efterhand. Det som ju har tillkommit dock är ju att man får liksom fler reaktioner idag. De kommer utifrån, och en del av de här reaktionerna kan man ju faktiskt ta in i sin arbetsprocess. Jag tycker att man ska alltid gå in och rätta om man blir påkommen med ett fel. Det är ju en ren trovärdighetsfråga. Men det kan ibland också bli en så här intressant spin-off på det hela. När man får liksom en synpunkt, en rättelse som gör att man kan fortsätta på sitt jobb. Inte publicera eller bara skriva om och vissla och gå vidare. Men liksom göra det till en grej. Nu har den här personen hört av sig och det finns ett sånt här tillägg som kan vara relevant, och så gör man det. Det gör ju att journalistiken blir rikare. För vi sitter inte inne med sanningen. Vi jobbar att komma så nära den som möjligt, men att tro att journalister liksom aldrig kan rätta sig, eller de kan aldrig ha fel, och de tror alltid att de står för sanningen. Det är ju inte alls sant. Alla vet att vi aldrig kommer riktigt fram.
Och slutningsvis brukar jag fråga mina gäster, vilka tre böcker har påverkat dig mest? Det kan handla om hantverket eller språket eller sätts det i nya perspektiv.
Ja, en bok som har påverkat mig väldigt mycket, eller en kombobok får jag väl säga. Jag är uppvuxen i en kyrkbänk, och får väl säga att gamla bibelöversättningar och gamla psalmerna har påverkat mig väldigt mycket i någon slags sån här rent stilistisk väg. En bok som påverkar mig mycket i vardagen, eller som någon slags sån här tolkningsnyckel in till Sverige. Det är Henrik Berglunds och Lars Trädgårds bok Är svenska människa, som jag tycker att är fantastisk. En annan bok också om det svenska samhället. Du hade inte förberett mig på det här, så nu tar jag bara det som är top of mind hos mig. Maja Hagermans Det rena landet är en bok som fascinerar mig mycket, som ju handlar om Sverige, om Sverige som det icke-homogena, hur Sverige alltid har varit en blandning av många saker och på vilket sätt det har gjort Sverige till Sverige och gjort Sverige till ett fantastiskt och rikt land. Där kommer vi ju in på alla de här mörka sidorna som ju har handlat om, liksom om rashygien, om skallmätningar, om otäcka delar av den svenska historien, men jätterelevanta berättelser.
Tack snälla för att jag fick prata med dig.
Tack!
Det där var alltså Heidi Avellan, chefredaktör på Sydsvenskan och HD, Helsingborgs Dagblad, som du hörde mig prata med. En grej jag gillar med det här samtalet var just att vi inte var överens hela tiden, utan vi bibehöll våra olika perspektiv, vilket jag hoppas belyste ämnet bra. Jag tyckte i alla fall att jag lärde mig nya grejer. En av de här sakerna vi berörde var ju de här nya medieaktörer som gör journalistik på flera nya sätt och i andra kanaler. Och då kan jag inte låta bli att plugga lite för det här lilla mediehuset som gör den här podden. WWW Media har ambition att förklara aktuella ämnen på nya områden ur nya perspektiv. WWW betyder just vad vi vet. Bland våra kanaler finns Väljarskolan som förklarar politik, Generation Ordning som hjälper att ha koll på din privatekonomi och så Liten Låda som är för små företag som vill växa. Du hittar alla de här som konton på Insta eller sidor på Facebook. Det är bara att söka upp så hamnar det i ditt flöde. Vill du följa vad just WWW Media gör? Ja, då kan du följa med det lilla huset på LinkedIn. Och där kommer du också att hitta lediga jobb här framöver. Sök och du ska hitta. Hur som helst, blir du nyfiken på att köpa någon av böckerna som Heidi rekommenderade? Ja, då hittar du både titlarna och länkar för att köpa dem i anteckningar till din poddspelare. Fiffigt! Just nu länkar jag till Adlibris, men om det är väldigt många där ute som tycker att det vore bättre om jag länkar till Bokus, ja då det är kanske en sån grej du ska mejla till mig om på perspektiv@pergranqvist.se. Tillsammans med andra tankar, idéer och förslag som du kan ha. Producent för Perspektiv är Gabriella Lahti, jag heter Per Granqvist och podden görs av WWW Media i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat, vi hörs snart igen.